i ett tal av Bodhidharma som finns i översättning av Red Pine i en bok som heter The Zen Teaching of Bodhidharma. I ett av de här talen som har titeln Blodströmspredikan, Bodhidharmas Blodströmspredikan, i det så säger han: för att gå från att vara en vanlig dödlig till att bli en Buddha, så måste du göra upp med karma, odla din uppmärksamhet och acceptera det som livet ger. För att gå från att vara en vanlig dödlig till att bli en Buddha betyder helt enkelt att komma till uppvaknande. Att bli upplyst. En vanlig dödlig lever i samsara, dominerad av ego och egots lidande, som man kallar dukkha. Och en Buddha, så en som är vaken, lever i nirvana, så är befriad från dukkha. För att gå den här vägen, så säger Bodhidharma, så är det tre saker som vi bör göra. Det ena är att göra upp med karma. Det andra är att odla vår uppmärksamhet. Och det tredje är att acceptera det som livet ger. Det låter inte så svårt. Det är inte så mycket i alla fall. Det är bara tre saker som vi måste göra för att bli, för att utveckla vår Buddha sinne. Jag tänkte gå igenom de här en efter en, de här tre, och tala lite om dem. Det första, att göra upp med karma. Någonstans så står det också i någon av de andra av de här talen av Bodhidharma, så står det, istället för att göra upp med karma, så står det göra slut på allt karma. Och redan där, så åtminstone ur en synvinkel sett, så kan det verka som att Bodhidharma föreslår någonting fullständigt orimligt, omöjligt, ogörbart. Att göra slut på allt karma. Hur skulle det kunna gå till? Vad är karma? Karma är en del av en fras på sanskrit som är, hela frasen eller ordet är karma vipaka, vilket betyder handling och resultat av handling, eller om man så vill, orsak och verkan. Handlingarna som orsak, verkan som resultat av handlingarna. Handling menas handling, det vi gör med kropp, tal och sinne. I förenklad mening, så när man talar om karma, så menar man vår karmiska varelse, så menar man vår kropp och vårt sinne. Därför att vår kropp och vårt sinne är resultatet av tidigare orsaker. Så hur kan man göra upp med karma? Hur kan man göra slut på allt karma? Om jag ska läsa några rader från en annan del av ett annat tal från den här boken, The Zen Teachings of Bodhidharma. Det här är från en annan predikan, man kallar det, som heter genombrottspredikan. Och där så säger Bodhidharma: om du söker efter upplysning, så kommer den inte att framträda förrän din kropp och ditt sinne har försvunnit. Det här skulle kunna ses negativt, som att om vi, så fort vi söker efter upplysningen, så är det ett hopplöst företag. Det kommer inte att ske förrän kroppen och sinnet har förgått. Men kan också betyda någonting annat. Om du söker efter upplysning, så kommer den inte förrän din kropp och ditt sinne har försvunnit. Hur kan kroppen och sinnet försvinna? Fortsätter: denna karmiska kropp genomgår ständiga förändringar. Den har ingen fast och oföränderlig verklighet. Praktisera därför i samklang med dina tankar. Hata inte livet och döden, och älska inte heller livet och döden. Håll varje tanke fri från villfarelse, och du kommer i detta livet att bevittna nirvanas port. Att se former utan att bli korrumperad, förledd, vilseförd av formerna. Att se former utan att bli korrumperad av formerna, eller att höra ljud utan att bli fördärvad av ljuden, är befrielse. Ögon som inte klänger fast vid former är sens port. Öron som inte klänger fast vid ljud är också en port till sen. De som varseblir existensen och essensen hos fenomenen utan att klänga är befriade. De som endast ser fenomenens yttre gestalt, det vill säga bara existensen, är deras fånge. Allt det här kan ses som en slags ledtråd till hur man kan göra upp med sitt karma. Eller vad det skulle innebära att göra slut på allt karma. Vad Bodhidharma talar om är att leva mitt i världen med tankar, känslor, att se och höra, att uppleva utan att bli vilseförd av det man ser och hör. Utan att klänga fast vid existensens yta, om man så vill. Han säger så här: när villfarelser är borta är medvetandet i Buddhas land. När villfarelserna är närvarande är medvetandet i helvetet. Människor skapar sina egna villfarelser. Och genom att använda medvetandet för att skapa olika medvetandetillstånd befinner de sig ständigt i helvetet. En bodhisattva är den som ser igenom villfarelserna. Och genom att inte använda medvetandet för att skapa olika medvetandetillstånd befinner bodhisattvan sig alltid i Buddhas land. Om du inte använder medvetandet för att skapa olika tillstånd i sinnet är varje tillstånd tomt och varje tanke stilla. Du går från ett buddhaland till ett annat. Medan om du använder sinnet för att skapa sinnet, så att varje sinnestillstånd är oroat och varje tanke i rörelse, så går du från ett helvete till ett annat. Och när en tanke uppstår, så uppstår också dåligt karma, himmel och helvete. Förlåt, när en tanke uppstår, uppstår också bra och dåligt karma, himmel och helvete. När ingen tanke uppstår, uppstår inget bra eller dåligt karma, ingen himmel eller helvete. Göra slut på allt karma betyder därmed inte att på något sätt försöka förändra sitt förflutna, eller för den delen göra upp med sitt förflutna heller. Det finns en beskrivning som kommer från Dogens ceremoniböcker. Överförde en massa ceremonier till Japan från Kina, som i princip är de ceremonier som vi fortfarande gör, de flesta av dem, till exempel i ångerceremonin. Och i Dogens beskrivning av ångerceremonin så sägs det att ånger är att spotta ut tidigare karma. En del av att praktisera sen är att spotta ut sitt dåliga karma. Eller sitt tidigare karma. I ens tidigare karma så finns det alltid en massa karma som skulle kunna kallas dåligt. Med andra ord, det finns saker vi har gjort, sagt och tänkt som har haft negativa konsekvenser för oss själva och andra. Det finns effekter av dåligt karma i vårt förflutna. Men det menas... Det finns det sätt som vi har levt och det vi har upplevt, till exempel som barn, i sin tur beror på ännu tidigare karma, som i sin tur beror på ännu tidigare karma, som i sin tur beror på ännu tidigare karma. Det finns inget slut på karma, om man ser det ur den synvinkeln. Så hur kan man mitt i det då göra slut på karma? Både Dharma i de här lilla texten som jag läste ger ett slags svar på det. Genom att inte klänga fast vid det förflutna. Så klänger inte det förflutna fast vid oss. Problemet är bara hur man ska gå tillväga för att inte klänga fast vid det förflutna, när det förflutna är en sån stor del av en, men dominerar en i så hög grad. Som till exempel känslor av skuld, hat, ånger. Och där man säger att människor skapar sina egna villfarelser. Och genom att använda sinnet för att skapa olika sinnestillstånd så befinner vi oss ständigt i helvetet. Och en bodhisattva är den som inte använder sinnet för att skapa olika sinnestillstånd. Det hjälper definitivt att förstå att den här karmiska kroppen inte har någon fast och oföränderlig verklighet. Det här sinnet som vi upplever som jag har inte heller någon fast och oföränderlig verklighet. Det förändras hela tiden. Att leva i verklig samklang med varje ögonblick, utan tankar på det förflutna, utan fastklänganden. Att gå igenom ögonblick efter ögonblick, tillstånd efter tillstånd, med ett öppet, klart, icke fastklängande sinne. Det är att ha gjort upp med karma. Att ångra det förflutna är inte att gräva ner sig i det förflutna och hålla fast vid det förflutna, utan som jag sa, att spotta ut. Allt det här är betydligt mycket lättare sagt än gjort. Och de flesta av oss har en slags börda. Alla har en karmisk börda som vi bär på. Men för de flesta av oss så är den bördan också mer påtaglig. Det vill säga vi känner av den, tänker på den. Att ta föreskrifterna, att fatta beslutet att praktisera dharma, att förutsätta sig att inte göra fler destruktiva handlingar, att förutsätta sig att göra gott och att hålla sinnet klart. Det är också ett sätt att göra upp med karma. Det finns flera mästare i det förflutna som har sagt när de har praktiserat och olika hinder har uppstått, så har de bett en bön till bodhisattvorna och sagt: snälla bodhisattvor, det är inte så att jag vill fly från mitt karma, men kan det inte vänta ett tag tills efter jag har kommit till uppvaknande? Sen ska jag utan att klaga ta emot alla bekymmer, alla lidanden som finns på lager. Men till dess kan inte hålla tillbaks de värsta effekterna, så att jag kan praktisera. Det kanske låter barnsligt, men det är inget dumt sätt att tänka. Vi kan bara hoppas att vi ska kunna praktisera i det här livet. Att vi ska kunna praktisera tillräckligt länge. För att ingen vet vad som finns runt hörnet. För att gå från att vara en vanlig dödlig till att bli en Buddha, så måste du göra upp med karma. Det var det första. Det andra är att odla sin uppmärksamhet. De hänger naturligtvis ihop. Vi kan inte göra upp med vårt karma utan att odla vår uppmärksamhet. Och essensen av att göra upp med karma är att odla sin uppmärksamhet. Och det är praktiskt taget omöjligt för de allra flesta människor att kunna odla sin uppmärksamhet utan sasen. Sasen är centrum på den här vägen. För att göra så sen, så måste vi ha tydlig intention. Jag säger det därför att de flesta av oss har inte den tydliga intentionen varje gång vi bestämmer oss för att göra så sen. Eller rättare sagt, varje gång vi gör så sen. Därför så kan vi sitta och sova oss igenom ett sittpass. Eller sitta och tänka oss igenom ett sittpass. Dagdrömma oss igenom ett sittpass. Därför att intentionen inte finns där. Med andra ord, vi sätter oss inte ner, korsar våra ben med intentionen att göra sasen. Utan vi gör det kanske av rutin eller gammal vana. Eller intentionen är oklar i alla fall. Så vi måste ha intentionen att verkligen göra så sen när vi gör så sen. Sen så sätter vi oss till rätta. Sen oavsett vilken övning vi gör, om vi räknar våra andetag, om vi följer vår andning, om vi arbetar med en kvarn, oavsett vilken övning vi gör, så måste vi ge den allt. Att ge övningen allt betyder att ge upp allting annat. Andningen är ett bra exempel, för andningen är dessutom basen för alla former av sasen. Vare sig det är en koan eller någonting annat. Så vi måste ge andningen allt. Det är som att när vi andas in så är det hela universum som andas in. Och när vi andas ut så är det hela världen som andas ut. Allt detta centrerat i hara. När man talar om hara eller tanden, tantien, så är det inte så meningsfullt att tänka på det som en specifik plats i kroppen. Visst, det är ett område någonstans i botten av buken eller under naveln. Men att försöka specificera det som en specifik plats i kroppen, tror jag inte är någon speciellt bra idé. Bättre är att tänka på hara, eller tanden, som ett tillstånd i kroppen som uppstår eller manifesterar sig, kanske snarare, när kroppen är i rätt läge. När kroppen och andningen är i rätt läge. Därför är det viktigt hur vi sitter. Vi måste sitta på rätt sätt. När ryggen är rak. När bäckenet är utskjutet bakåt. Så att vi har stöd av av ryggradens kurvatur. När magen faller framåt. När bröstbenet är upplyft, när nacken är rak, då manifesterar sig hara. Då kan ki röra sig fritt i kroppen, uppåt. Men om vi sitter böjt, om vi böjer nacken, om vi sitter fel, så uppstår inte den här samklangen mellan kroppen och sinnet Och därmed så manifesterar sig inte heller Dantian. Det är med andra ord inte så stor idé att tänka på det som en fysikalisk punkt som man försöker hitta med sinnet. Utan snarare får man manipulera med kroppen så att kroppen är i rätt läge. Så att andningen kan flöda fritt. Sen när man andas så andas man in och ut centrerad i hara. Nedre delen av buken. Man andas inte med munnen eller med näsan eller med lungorna eller med strupen. Utan det är som att andningen utgår direkt från hara. När man sitter så sluter man inte ögonen. Hellre vidöppna ögon än stängda ögon. Även om det bästa är kanske halvöppna ögon. Avspänt, så att ögonlocken kan vara någorlunda avspända. Det inte finns en massa spänningar runt ögonen. Men hellre öppna ögon än slutna ögon. När vi sedan andas in så ger vi allt åt inandningen. När vi andas ut så ger vi allt åt utandningen. Vad än för tankar vi hade när vi andades in, skär vi av med varje utandning. Så vad än för tankeprocesser som sätter igång i ett ögonblick bryts av genom att vi ger allt till andningen. Så i ögonblicket så är det bara gör sig sen på det sättet, så har tankarna ingen chans. Och om vi sitter och tänker så vet vi att vi inte gör sig sen. Korrekt. Återvänd då till intentionen. Jag sitter här för att göra sig sen. Och sen ge allt till övningen. Om vi sitter med någon slags halvklar motivation, så är det halv sasen. När Dogen säger att en minut av sasen är ett minuts buddhaskap, så antar jag att han menar verklig sasen. Den formen av sasen, att verkligen ge allt i ögonblicket, är ingenting som är långt borta. Det är ingenting som man måste öva i 30 år för att komma i närheten av. Utan någonting som är möjligt nu. Vi behöver inte vänta. Vi kan odla vår uppmärksamhet nu. när vi gör så sen på det här sättet helt och fullt, oavsett om det är med en kvarn eller med andningen, så försvinner allt. Försvinna betyder inte att det upphör att existera, det vill säga att ögonen upphör att se. Men när vi ser så fastnar vi inte i det vi ser. När vi hör så fastnar vi inte i det vi hör. Det är som att hela vår kropp och vårt sinne blir tomt. I meningen att där inte längre finns någon börda som tynger ner. För att praktisera zazen, alltså för att verkligen praktisera zazen, så kräver det egentligen allt av oss. Det vill säga, när vi sätter oss ner så måste vi vara beredda att ge upp allt. Det går inte att göra så sen och samtidigt tänka, jag ska bara tänka lite på, samtidigt som jag sitter nu så ska jag bara tänka lite på vad jag ska göra på semestern. Vi vet att det inte fungerar. Vi kan inte göra så sen samtidigt som vi tänker på någonting. Om vi gör det så gör vi inte så sen, utan då sitter vi och tänker. Så i den meningen så måste vi ge allt. Om vi följer andningen, eller om vi räknar andetagen, om vi följer vår andning, så måste vi verkligen följa andningen. Andningen blir husse eller matte, och vi är hunden som snällt följer i koppel efter andningen. Vi behåller ingen egen vilja i det. Där vi följer med helt. Det här medföljandet är som att det är som att falla. Eller det är som det typen av fall som sker varje gång man tar ett steg. Man lyfter foten, flyttar den framåt och sedan faller lite grann. Så länge det finns motstånd i sinnet i form av olika tankar, så fungerar inte det här. Därför måste vi, när vi sätter oss i zazen, ge upp. För att kunna göra det så måste intentionen vara klar. Nu sitter jag. Nu ska jag sitta. Det vill säga, nu ska jag inte sitta och tänka. Nu ska jag sitta. Genom att göra zazen dagligen så odlar vi vår uppmärksamhet, vår medvetenhet eller vår närvaro. Och genom denna sittande zazen så blir andra former av zen i vårt dagliga liv möjliga. Så att vi i varje ögonblick kan vara fri. Att vi i varje ögonblick kan vara vaken och närvarande och klar. En tredje av de här tre, Bodhidharmas tre de här tre sakerna man måste göra för att gå från en vanlig dödlig till en Buddha, är att acceptera det som livet ger. På ett sätt så betyder det helt enkelt att acceptera det som är och det som kommer till en, oavsett vad det är. Och acceptera betyder att inte göra motstånd med sina tankar igen. Att inte tänka, varför ska det vara så här, varför ska jag behöva ha det på det här viset. Utan acceptera det som är. Men det finns en annat inslag här också, att acceptera det som livet ger. Livet ger oss hela tiden oändligt mycket. Ibland så har vi något slags motstånd mot det. Även när livet ger oss så oerhört mycket gott. Det vill säga när det går bra för oss eller när vi kan praktisera. Så är det någonting inom oss som säger, jag förtjänar inte det här. Jag har inte rätt att ha det bra. Jag har inte rätt att, det är inte rätt att det ska fungera för mig. Och därför så accepterar vi inte det som livet ger. Ibland så tror jag att man tänker så här, att en människa som har lidit så mycket som jag kan inte, förtjänar inte att det går framåt. Vilket är en absurd tanke. Kan man förstå om man tänker den, tänker igenom den, eller tänker den högt. Att acceptera det som livet ger. Vi behöver inte bedöma det som händer. Det betyder inte att stoiskt uthärda heller. Men livet ger. Förr brukade man säga, människan spår och Gud rår. Och vi försöker planera och tänka ut hur det ska bli. Vi lever i våra förväntningar på tillvaron. Vi lever i våra fasor eller rädslor inför vad som komma skall. Förväntningar och fasor. Och allt det är helt onödigt. Avslutande rader av Bodhidharma. Varje lidande är ett Buddha-frö, därför att lidandet är det som får människor att söka visdom. Men man kan bara säga att lidandet ger upphov till buddhaskap. Man kan inte säga att lidandet är buddhaskap. Din kropp och ditt sinne är åkerjorden. Lidandet är fröet, visdomen, grodden och buddhaskapet är grödan. Buddha-naturen i sinnet är som väldoften från ett träd. Buddha-naturen kommer ur ett sinne fritt från lidande, precis som väldoften kommer från ett träd fritt från sjukdom. Det finns ingen väldoft utan ett träd och ingen buddha-natur utan sinnet. Och med det så avslutar vi och reciterar de fyra löftena.